Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Vill du starta din dag med ett möte du och jag? För jag ger dig en del av min tid. Det här är mitt liv.
Vi har kommit fram till årets sista avsnitt av Livshjulet, men naturligtvis är jag tillbaka redan nästa vecka och kör på hela våren med nya gäster som delar med sig av sina liv för att inspirera dig och mig. Har du gjort ett bokslut för 2015 än? Jag personligen brukar alltid gå igenom del för del i mitt eget livshjul för att se vad som var bra och vad som var mindre bra. Nästa år vet jag till exempel att jag vill ge delen familj och vänner extra mycket utrymme. Just den delen känner jag mig ganska svältfödd på just nu. Vilken eller vilka delar i ditt livshjul har fått stryka på foten under det senaste året? Veckans gäst, han har släppt en nyårssingel som heter Ett gott nytt år. Och det är hans första singel på 5 år. Det är sångaren Mattias Holmgren som gästar årets sista avsnitt. Och nu ska vi få höra om hans livshjul. Jag önskar dig ett riktigt gott nytt år, så hörs vi igen nästa vecka 2016. Mattias Holmgren, varsågod. Och klockan är 11 och det är måndag och jag säger välkommen hit, Mattias Holmgren.
Tack så mycket.
Du är lite trött, sa du till mig.
Ja, jag är ju nattmänniska. Både av naturen tror jag och i och med mitt jobb då. Så blir det ofta sena nätter och sen ja, så får man väl in det liksom i kroppen på något vis. Plus att jag tycker att det är ganska skönt att vara uppe. Jag har svårt att gå och lägga mig. Jag tycker att det är tråkigt att gå och lägga mig. Men jag tycker också att det är fruktansvärt jobbigt att gå upp på morgonen.
När går du upp den vanlig morgon?
Ja, men det är ju lite olika så där. Men jag försöker ändå. Jag försöker inte sova bort hela dagen. Även om jag har varit uppe sent. Liksom. Så att, jag tror snarare att jag skulle behöva sova mer egentligen. Nu har jag också jobbat väldigt mycket i december, november-december. Jag har jobbat väldigt mycket. Så att, jag har nog lite sömn att ta igen tror jag. Men jag kanske kommer upp vid... Ja, men så här, den här tiden, typ 10-11 kanske. Men då kanske jag går och lägger mig vid 3.
Du har jobbat väldigt mycket nu. Jobbar du alla kvällar i veckan då? Eller sitter du uppe även när du inte jobbar?
Jag sitter uppe även när jag inte jobbar. Och antingen så sitter jag bara och inte gör någonting. Typ, du vet, man bara sitter med sociala medier eller någon tv-serie eller sådär. Eller pratar i telefon. Jag har en sån här telefonkompis som bor uppe i Skellefteå. Så vi ses inte så jätteofta. Men vi har så här, vi pratar jätteofta i telefon och konstigt nog så har vi alltid jättemycket att prata om. Så att vi kan prata lugnt liksom 2-3 timmar nästan varje kväll om allt och inget. Och det är underbart att ha en sån vänskap. Men då går det några timmar där och hon är också lite nattmänniska så att hon är uppe på nätterna. Men så jag har inte jobbat varje kväll men jag har jobbat väldigt många dagar i veckorna.
Och vad är det du jobbar för? Jag träffar ju dig här idag för att du har släppt en nyårssingel för ja, några veckor sedan. Mm. Nu är det ju dagen innan nyårsafton när det här släpps och singeln har varit ute och den heter Ett gott nytt år.
Precis.
Men det är också det första du släpper på väldigt många år. 5 år va?
Ja, precis. Jag släppte en version av Vintersaga faktiskt för, när var det nu då? 2 eller 3 år sedan. Som en liten singel. Men jag gjorde inte så mycket promotion utan jag ville bara få ut den. Liksom. För jag hade gjort en skiva 2007 som den var med på. Och sen så tycker jag att just den låten av Vintersaga är väldigt omtyckt. Och det var väldigt många som frågade om den fanns att få tag på med mig. För folk tyckte om min version märkte jag. Så den släppte jag. Men det är första gången på 5 år som jag släpper något helt nytt så att säga. Nyskrivet.
Och varför nu?
Kombination tror jag av... de som har skrivit låten tror jag. Det är de som har fått igång lite sångglädje för att det är så fina låtar tycker jag. Vi har några stycken som vi håller på med. Några fler låtar än den här nyårslåten. Och det är ju Camilla Läckberg och 2 goda vänner till mig som heter Henrik och Mia. Mia är en gammal kompis till mig sedan 20 år tillbaka. Och hennes kille Henrik. Och de... Det blev så lustigt sammanträffande tror jag för att jag och Camilla fick kontakt Och hon var intresserad av att skriva till mig och jag var intresserad av att få texter av henne, för jag tyckte att hon hade gjort mycket bra texter av det jag hade hört innan. Och så mejlade vi ganska mycket, jag och Camilla, och tycker ganska lika om saker och ting. Och det märktes att hon kommer att kunna skriva ganska personligt faktiskt. För hon är väldigt lyhörd liksom vad jag vill att låten ska få budskap och känsla och lite sådär. Och vi är i samma ålder och har verkat, det känns som att vi har gått igenom ganska mycket samma saker liksom. Så att vi har haft ganska lika liv, tror jag. Och sen då i samma veva som jag börjar få texter av henne, så sitter Mia och Henrik och skriver låtar till mig. Bara för att vi har pratat om det flera år, men det har inte blivit någonting. Så att det blev en lustig, bra sammanträffande där liksom, att allt, och det var i somras. Och då kände jag liksom att nu, det här tror jag på och tycker att det är väldigt bra. Och det blev en väldigt bra kombination, text och musik, med de här tre låtskrivarna.
Men då måste Camilla Läckberg känna dig väldigt väl då, om hon kan skriva personligt, umgås med privat också då?
Nej, det gör vi. Vi känner inte varandra väl faktiskt. Och det är klart att det hon skriver, de hon har skrivit till mig, är ju, det är ju klart att fler säkert kan identifiera sig såklart, för det är ganska allmängiltiga känslor och sådär. Men det blir ju personligt på så sätt att vi egentligen har mejlat ganska mycket och smsat och bara liksom, ja, men som till exempel nyårslåten som jag egentligen beställde, och hon gick igång på det, för vi har precis samma känsla kring nyår, att det är ganska, ja, men du vet, mycket förväntningar och lite så här nästan mer vemodigt än jul. Jul är ju mycket känslor för folk, men jag tycker att nyårsafton är också så där, man tänker tillbaka och man reflekterar och man tänker också framåt, och det är så mycket just det här med nästa år liksom. Men sen så är det ju så att åren går ju liksom, och det är ju inte så att det är någon markant skillnad just den 1 januari, men det är ju mycket sånt snack liksom, och då hade vi lite samma känsla där, och då blir det ju personligt.
Alltså nyår och jul, det är vemodigt för dig, du har inte så mycket glädje i de högtiderna?
När jag var liten älskade jag jul, men det har liksom, jag vet inte, jag blev så här vuxen och tråkig, tror jag. Jag tycker bara att det är hysteriskt liksom, med folk är helt galna och det ska vara julklappar nästan från 1 december till familjen och ungarna och liksom. Men jag är inte så här julhatare liksom. Jag har ju pyntat hemma och jag tycker att det är mysigt med jul. Men det har tappat betydelse för mig. När jag var liten så var det så här superheligt liksom. Nu kan jag lika gärna jobba eller sitta med en kompis eller... Nu ska jag jobba i år. Min mamma och pappa ska faktiskt vara där jag jobbar. Så att det blir mysigt. Det blir lite familjekänsla i alla fall.
Ja, så du firar med familjen, ja, även då?
Det blir så. Och så nyår. Det är inte heller sådär att jag sitter och är deppig eller så. Det är inte det jag menar. Utan det är mer så här, vemod för mig är kan vara en ganska fin känsla också. Det behöver inte vara så här att man sitter och gråter och är jätteledsen och så där. Utan det kan vara mycket eftertänksamhet liksom. Och jag är väldigt mycket sån överlag att jag tänker tillbaka väldigt mycket, på gott och ont kanske. Sitter och filosoferar över hur det var kanske för 5 år sedan, eller hur, du vet, när jag bodde där så kommer jag ihåg precis någon kille man träffade eller någon, ja, men du vet så här. Och nyårsafton nu i år, vi har ett sånt här kompisgäng, kanske vi är väl 5-6 stycken som är som ett kärngäng som har firat nu varje nyårsafton. Så att vi har ju jätteroligt. Så här, skönt, bara enkelt, avslappnat. Man får vara precis som man är och man spelar spel och kollar på lite härliga klipp och dricker lite vin och äter. Alla har med sig mat så att det blir värsta buffén. Så att nyårsafton har jag ofta kul på. Men det kommer ändå de här känslorna, tycker jag ibland. Att det blir lite sådär, ja, att man tänker mer bara.
Det är väldigt mycket så här, man tittar tillbaka på året som har varit och tänker så här, vad kan jag göra bättre nästa år? Så är jag i alla fall. Så gör som något slags bokslut. Och så här, att nästa år då ska jag bli ännu bättre på att träffa min familj. Eller
blir det så då? Är du bra på att och hålla det så att säga?
Ja, så för att upprätthålla min auktoritet här i livsjulet nu då, så måste jag väl säga det. Nej, jag är inte jättebra på det, men jag tror det är bra att reflektera över det och se så, vad är det som har varit bra det här året och vad, för att också vara tacksam för det man har, för annars är det så jävla lätt att man bara springer vidare liksom. Så här, nu är ett år gått och nästa år då ska jag göra det här, och sen så ser man inte tillbaka på, men gud, det här har hänt. I år träffade jag min kille, eller vi har renoverat vår lägenhet, vilken grej liksom. Mm.
Precis.
Det hjälper mig att ja, men vara tacksam och se till det jag har. För jag kan vara rätt bra på att vilja ha mer istället. Hur är
jag
du?
Känner igen det. Nej, men jag känner igen mycket av det du säger. Och det är lätt att man bara rusar på liksom. Men jag har blivit bättre på det där också. Jag tänker mycket på det här med, jag har haft ett ganska tufft år liksom, för att jag hade en hund som var min älskling verkligen i 10,5 år. Och på en månad, så från att vi fick beskedet att hon hade cancer, så tog det 4 veckor bara tills vi var tvungna att ta bort henne. Och det har varit liksom, jag kan fortfarande sitta och gråta när jag ser bilder, för att jag saknar henne så mycket och det är jättetomt. Och jag lever ju singel också nu, så att det blir väldigt påtagligt, för att det var ju jag och hon som var ett team där i min lägenhet, och vi bodde där och jag pratade väldigt mycket med henne liksom, filosoferade över livet och även om man fick så mycket svar, det var dessutom en afghanhund, så att de är ju väldigt speciella det sättet. Men jag hade väldigt fin kontakt med henne, och det var nu i höstas, så att det har varit en jättekonstig höst. Och sen har jag fått ganska mycket klarhet i, hur ska jag säga det här på något sätt som är lätt att förstå. Jag har tänkt ganska mycket på relationer, alltså kompisrelationer, och har märkt hur vissa har fungerat och tänkt mer på hur folk faktiskt fungerar, och förlorat vissa gamla som jag trodde var kompisar som inte finns kvar längre, men som är en väldigt skön känsla, för att i det här fallet så tog de väldigt mycket energi. Och det tycker jag också att man, det ska jag ta med mig inför liksom nästa år, att vara lite mer på min vakt kanske med folk. Jag har väldigt lätt att tro gott om alla. Tror att jag litar på alla och är väldigt, eller ganska blåögd och naiv. Men att man kanske är lite mer eftertänksam även där liksom, på något vis.
Det är en fin egenskap att vara så naiv och tro gott om alla.
Ja,
men det måste ju finnas en gräns, ja.
Ja, precis. För det är ju, när man väl sitter där sen och faktiskt märker att folk är så upptagna av sig själva, så att det betyder tydligen ingenting för dem, den här vänskapen som jag har trott att jag har gjort på något vis. Och det ska jag liksom inte.
Och då får man ju också tänka så här, är det deras fel eller är det mitt fel att jag hade förväntningar som inte, att jag målade upp en bild som det inte var. För jag känner också igen mig i det där att relationer har alltid betytt så otroligt mycket för mig, vänskap och sådär. Men det gör inte det för alla.
Nej, precis.
Och det är svårt att förstå om man är sån som du och jag då, uppenbarligen är vi lika i det.
Precis.
Men det gäller att ta relationen för att, okej, men så här kan vi ha det, men det kanske inte går så mycket mer.
Nej. Och då får det vara bra så.
Men det är smärtsamt.
Det är, ja, jättejobbigt. Jag har en chef på jobbet som brukar säga liksom lite så här på ett skämtsamt sätt, men ändå allvarligt, att det är bra nu. Nu är det bra. Lite så här, nu är det bra. Och det är så bra. Det är faktiskt väldigt bra. Liksom, det är bra nu. Du vet, så här, nu räcker det. Och så har jag tänkt väldigt mycket det här året med olika. Ja, men båda såna här branscherna är också ganska. Jag lyssnade faktiskt på dig när du hade Anna Bok som gäst, och då tyckte jag att Anna sa väldigt mycket intressanta saker om just det här med den här branschen, musikbranschen, för den är ju inte, man måste vara ganska tuff. Och där får man ju inte vara naiv och blåögd. Det har man ju märkt.
Nej, det är vassa armbågar.
Ja. Och att folk egentligen inte gör så mycket med hjärtat alls, utan det är bara business. Och det fattar man ju. Jag är ju inte helt liksom så här dum i huvudet och bara tänker att alla ska satsa på mig för att de tycker att jag är snäll eller sjunger fint. Eller det fattar jag ju också, liksom att det är hårt. Men man märker det på på ganska hårda sätt ibland.
Kan du ge ett exempel?
När jag slog igenom 2002 och nu har jag inte gjort någonting på 5 år, och det är inte så direkt att folk har liksom ringt och tjatat heller. Och jag förstår att jag menar, jag fyllde 40 förra året. Jag har haft liksom en hit i mitt liv, kan man säga. Jag har inte 5 slager hits. Jag förstår ju att jag kanske inte är så jätteattraktiv längre liksom, men jag tycker ändå på något vis att sådana som trodde väldigt mycket på en då på den tiden, det är inte så att jag sjunger sämre idag eller ser jätte annorlunda ut eller liksom är på ett annorlunda sätt. Och jag märker när jag är ute och jobbar så pass mycket som jag gör att folk gillar mig och gillar min musik, och även om inte jag har jättestor publik så finns det en publik som tycker om det jag gör. Och då kan jag bli lite ledsen när jag tänker på liksom att det går så snabbt i musikbranschen, och det är liksom 40 nya varje år från Idol och från hitlisterna och från Melodifestivalen, och det blir väldigt kallt och väldigt, väldigt snabbt liksom.
Upplever du det er kollegor emellan, andra artister, att det finns en viss liksom reservation? Och
ja, jag tror att många håller med mig, fast det ska vara lite det här också att det var därför jag tyckte det var så skönt när Anna pratade om det. Det är rätt schysst när folk är så där ärliga, för att det ska ju ofta vara en fasad. Och när jag är på julturné här och det är så fantastiskt, och jag älskar mitt jobb och det är så fantastiskt, och jag älskar också mitt jobb, och jag låter säkert bitter nu liksom, men jag älskar mitt jobb verkligen också, men det är tufft, och det är speciellt, en speciell bransch.
Jag tycker det är befriande att du säger som det är. Det är ganska få människor som säger det.
Det är ju det, för det ska vara det här liksom, ja men du vet, det här liksom glättiga, och nej men det är så det är, och min tur kommer säkert. Och jag tror att många fler sitter som jag ibland och bara, vad fan hände egentligen? Så kan jag känna ibland liksom, men gud vad tråkigt det är. Jag älskar att sjunga, och visst, nu har jag mycket jobb och det är jätteroligt, men jag får också kämpa för de här jobben, och jag får jaga jobb ofta, och jag får liksom jobba med att sälja in mig själv.
Du har ingen agent eller något?
Nej, faktiskt inte, utan jag i och med att det är så pass hanterbart liksom ändå, jag jobbar mycket, men det är lätt att hålla koll på kalendern så att säga ändå. Så att det har jag inte. Jag har haft en tjej nu som har hjälpt mig lite grann med den här låten då, mer PR-mässigt liksom, men jobb sköter jag själv.
Och vad är navet i det du gör? Vad jobbar du med?
Jag jobbar på en Finlandsbåt, eller Ålandsbåt, som jag trivs jättebra på. Där sjunger jag, och så DJ-ar jag mycket, och så är jag helt enkelt underhållningsvärd, liksom nöjesvärd och underhållningsartist ihop med några kollegor. Så vi har shower och vi helt enkelt jobbar, och då jobbar man. Har varit lite olika under åren. Jag har varit 3 år snart. Men just nu så jobbar jag 6 dagar ombord, och sen är jag hemma 2 veckor drygt. Så då är man borta liksom 6 dagar. Och det är också ett väldigt speciellt liv. För det blir ju väldigt svårt med vardagsrutiner då, och så där. Både när vi pratade om tidigare med sömn och med att ha mat i kylskåpet. Och, alltså det blir väldigt konstigt. Men jag trivs väldigt bra, för att i den här branschen också så är det väldigt, man är ofta ute själv. För jag gör andra jobb också. Jag var kör lite DJ på olika klubbar runt om i Sverige. Och på sommaren är det mycket så här Pride-festivaler. Så jag kan vara konferensier ibland. Lite så olika. Och sen när Melodifestivals helgerna drar igång så är det mycket så här slager, fester överallt. Och då,
just det.
Då blir jag ofta anlitad.
För jag tänker att du borde ha en ganska stor publik. Alltså slagerpubliken är ju enorm. Dansbandspubliken är enorm. Och gaypubliken är enorm. Så att där borde du ju ändå ha.
Jo, och jag har ju en viss publik. Jag har ju inget mått på den så att säga. Men jag märker ju det när jag är ute ändå. Liksom att, och i och med att jag både på båten och även på andra jobb. Liksom att folk kommer ihåg en och kommer ihåg det man har gjort. Vissa låtar de nämner och. Och sådär. Så att, ja, jag vet inte.
Och när du tittar tillbaka, för det har ju gått nu, är det 13 år sedan då du slog igenom i Fame Factory?
Ja, precis.
När du tittar tillbaka på det du har gjort, kan du se att du skulle ha gjort någonting annorlunda, eller är du nöjd med din karriär, eller hur tänker du?
Det där är ju en intressant fråga, och intressant, för det har jag tänkt på och vänt ut och in. Jag är inte sån riktigt att jag sitter och ångrar massa saker, utan jag tänker väldigt mycket framåt ändå. Och men det är klart att man ibland tänker på, jag gjorde en tvärvändning till exempel, jag var med i Melodifestivalen 2005 med en schlagerlåt, väldigt såhär 100% schlager, för att jag gillade det väldigt mycket. Men så hade jag gått och tänkt på, och innan jag slog igenom i Fame Factory så gjorde jag mycket ballader och svensk, lite mer vis. Jag är uppvuxen med väldigt mycket vis traditioner, alltså Maritza Horn och Cornelis, och jag lyssnar mycket mer på sånt än ABBA till exempel. Och har gillat det, och fortfarande är det, när jag har på musik hemma så är det bara den typen av musik nästan. Så att inte det att jag förnekar slagen på något sätt eller skämdes på något sätt för det, jag tyckte det var jätteroligt, men sen så ville jag så himla gärna göra en sån typ av skiva. Och då blev det väldigt tvärtkast liksom, att jag från att ha stått i turkos glitterkavaj i Melodifestivalen till att göra då en jätte mollig och jättemörk vemodig rövinsskiva. Så jag förstår att den inte blev...
Du kliar inte slag i publiken under hakan direkt.
Inte riktigt. Och många tyckte om den absolut, och jag är stolt över den verkligen, men den blev fruktansvärt deppig och lågmäld helt enkelt. Men jag var så bestämd då, jag var så här, jag är ganska impulsiv av mig också, även om jag sitter och säger att jag är bra på att tänka framåt och liksom så där, men jag är väldigt impulsiv av mig. Och när jag väl hade bestämt mig för någonting så då fanns det inget annat, utan då var jag tvungen att göra det. Och det kan jag väl tänka ibland så här, att det kanske var lite väl, jag kanske hade kunnat flörta lite mer för att, men det är också det här med integritet tycker jag, för att jag har nu får jag inte så jättemycket frågningar längre, men när jag var liksom så här, ja, men då för kanske 10 år sedan, då fick man ju jättemycket förfrågningar och då sa jag nej till ganska mycket.
Intervjuer och sånt?
Ja, intervjuer har jag alltid tyckt varit kul, men just vissa lekprogram och vissa debatter, man kanske fick någon förfrågan om att stå i något debattprogram och diskutera kungahuset till exempel. Men jag har alltid varit väldigt liksom hård med det, att jag vill bara prata musik, jag vill inte prata politik, jag vill inte prata kungahuset, jag vill inte, alltså sådär... så här, fråga Olle-program och sånt som jag alltid har sagt nej till. För att jag vill liksom ha den integriteten på det viset. Sen är jag ganska öppen om det väl är som sån här sammanhang. Det är ju fantastiskt trevligt och det blir en dialog och man får prata längre än bara en halv mening och sen blir avbruten av en stressad kvällstidningsjournalist. Eller som bara vill ha skandaler eller bara vill prata, ja men du vet, ja men just så här sensationsgrejer. Men nu bladdrar jag bort mig lite här tror jag.
Ja, när du tittar tillbaka, om du har...
Ja, just det, men, ja, precis.
Skulle ha gjort nej, men så,
ja, jag tror att jag ändå svarar nej på den frågan. För jag har gjort det som jag har känt i hjärtat ändå. Sen kan man ändå ibland sitta och tänka att, ja men rent krasst då kanske, rent publikmässigt eller rent kommersiellt så kanske jag borde ha tänkt annorlunda eller gjort något annorlunda. Men det skulle också kännas fel, för det skulle inte vara jag då.
Och precis efter Fame Factory så var ju du sångare i Barbados 2 år, va?
Mm, precis. Ja. Nästan 2 år.
Ja. Mm. Och sen fick du sparken därifrån. Mm. Tror du att det har påverkat någonting?
Ja, det är ju så här hårt ord också, få sparken. Nu var det ju så det var.
Liksom, ja, det var faktiskt rubriken i alla tidningar.
Jo, men absolut, det var ju det. Och det blir väldigt hårt. Och det är klart att folk säger, han fick sparken. Men i och med att, nu ska inte jag begrava mig liksom i den historien igen. Men det var en ganska konstig situation. Och jag vet fortfarande än idag, kan jag ju berätta då, att jag har fortfarande inte fått en förklaring av dem varför jag inte fick vara kvar. En ordentlig förklaring. Och jag har verkligen frågat dem på riktigt, så här, vad berodde det på? Sen har jag förstått själv i efterhand att de förmodligen inte ville ha mig från början. Men att Bert var ganska, Bert Karlsson var ganska...
Ja, ni låg på Marianne.
Ja, precis. Så att Barbados var ju ett eget företag så att säga och inte ägd av Bert liksom. Men just deras skivor gjordes ju på Marianne, så att han hade ju mycket att säga till om. Och jag fattar det. Det är klart att han tog någon som har varit med i tv hela hösten, hade en svensktoppsetta. Det var ju ett bra val, förstår man ju. Och att de också sa ja till det, fast de kanske innerst inne ville ha någon annan typ. Jag vet inte vad de ville ha, men det blev ganska, ja, det blev ganska smutsigt och ganska tråkigt avslut på två ganska roliga år ändå. Så det kan jag ibland känna så här att, ja, kanske jag skulle ha varit tuffare där och inte sagt ja till det då. För jag hade aldrig drömt om dansband. Så där tänkte jag, men det är det jag menar lite grann också, att där tänkte jag ju då väldigt kommersiellt. Jag var ändå 28 år, jag var bland de äldsta i Fame Factory. Jag hade kämpat väldigt länge och varit med i talangjakter och gått på musikalauditions och sökt Wallmans och allt möjligt. Och verkligen ville, jag ville absolut göra Melodifestivalen, det var ett delmål. Och jag ville liksom komma in i branschen helt enkelt och göra skivor och så. Och där följde jag ju kanske inte 100% hjärtat, utan jag tänkte att ja, men Barbados, det är en bra shit, då är det liksom, så tänkte jag verkligen.
Det är väldigt smickrande att ta över efter Magnus Carlsson.
Absolut, svårt och smickrande. Jättesvårt och tufft även där, alltså dansbandspubliken är ju underbar och lojal, men lojaliteten kan ju ibland bli väldigt, du vet, tuff, liksom att de är väldigt hårda, liksom att
krävande.
Mm. Och det jämför sig såklart mycket, och Magnus är ju en fantastisk artist och man ska inte jämföra sig med andra artister, liksom säga att den och den sjunger bättre eller sämre eller så, men det var ju en ganska stor kostym att fylla, alltså det var det ju. Han hade ändå varit en ikon i bandet i typ 12 år eller någonting. Så att det var ju en utmaning, men jag gillar ju den känslan också, att det var en utmaning och jag tyckte att jag gjorde det bra. Jag lärde mig hur många låtar som helst på ganska kort tid. Jag var ny i liksom kändisbranschen, eller man ska säga, och tyckte att jag tampades ganska bra med folk och med taskiga kommentarer och med elaka musikmänniskor och recension, ja, men du vet, allt det där som man faktiskt får över en direkt när man kastar sig ut i branschen. Och det gick så snabbt också i och med att det var ett sånt typ av genombrott, så blev det ju, gick det väldigt snabbt. Och då, ja, vad ska man säga, då återigen det där med att om jag hade tänkt då, hur ska jag förklara, jag tror att du vet vad jag menar lite grann, det vi pratade om förut, att det är det jag menar nu också, att om jag inte följer hjärtat så kommer jag sitta och ångra mig sen istället. Precis som det här med den grejen då.
Ja, för jag tänker att du jobbar ju med underhållning. Och du sjunger. Du gör ju det som du vill göra. Bara det att du inte är på tv. Eller du vet så här.
Precis.
Att du inte är i den här mediekarusellen. Precis. Man ska säga. Är den viktig för dig?
Nej, men den är ju inte... När jag var liten, då var det så här, jag ville bli känd och liksom så. Nu kan jag ju bli så ibland att jag tycker att det är ganska jobbigt. Nu känner ju inte lika många igen mig som för 10 år sedan. Men jag kan tycka att det är jobbigt ibland. Och jag sitter ibland fortfarande och funderar så här. Jag kanske borde vända på steken helt och göra någonting helt annat. Vad skönt det vore. Men nu har jag valt det själv. Och jag menar inte heller här att sitta och vara liksom jätte så här bitter på det. Men just det är ju klart det är viktigt, det är ju både och den här, med den här branschen, att det är viktigt att synas såklart för skivförsäljning och för att folk ska upptäcka ens musik såklart. Men jag har ju valt det lite själv också, i och med att jag gjorde den här skivan då och vände om helt och att jag har sagt nej till mer och mer och att jag... Så det är ju både och, det är både branschen som har sett ut som den har gjort och att jag själv har valt det till viss del. Och jag tänkte nu, så vi skickade in en låt till Melodifestivalen, och så tänkte jag så här, det vore ju fantastiskt såklart att vara med där. Men jag tänkte några varv extra och bara liksom, tänk om man kommer in det där igen nu. Tycker att det är det värt det liksom. Så.
Ja, du kan vara ganska känslig.
Ja.
Som person.
Ja. Jag är väldigt god vän med Jessica Andersson. Mm. Och vi har sagt det flera gånger under årens lopp att vi är för snälla för den här branschen egentligen. För att hon är också alldeles för, tycker jag ibland, godtrogen och vill bara folk väl. Och att man bara vill sjunga egentligen. Det är det enda man, när man går till botten med det egentligen, så är det enda man vill är att sjunga, för att det är det roligaste man vet. Och då är det ju lätt att, om man dessutom är då en känslig och... vi är väldigt lika dig och Jessica, så att vi, ja, vi har pratat om det mycket, att vi borde tuffa till oss båda två.
Var ni med i Fame Factory samma år?
Mm, då var det väl där vi kände varandra.
Ah, okay.
Hon var höggravid.
Just det, och så bildade hon Fame.
Precis.
Du sa ju det att du fyllde 40 här, ja, det är 1,5 år sedan.
Precis.
Mm, du är 41.
Mm.
Mm, är du kompis med din ålder annars?
Åh, jag känner mig ju yngre alltså. Jag känner mig ju... Jag tycker att det är mycket som jag inte är klar med. Allt ifrån... nej, men jag har inte barn till exempel. Det kanske inte kommer att få heller, för att jag är inte jättesugen. Men det är mycket bitar som inte riktigt är... Jag har en fin lägenhet, en förstahandskontrakt här på Kungsholmen, som jag är jätteglad över. Men det kanske inte är drömboendet.
Vad just, är det som...
Nej, men att man kanske,
från drömboendet?
Ja, men att jag vill ha lite större. Att jag kanske skulle vilja köpa en lägenhet för att ha lite mer... valmöjlighet och välja precis det man vill själv. Men just i nuläget så har jag inte råd med det. För att det är ju både att bostadspriserna är som de är och att jag inte har den ekonomin helt enkelt. Och inte heller har hamnat i det där. Jag har inte hamnat i den här bostadsbubblan liksom.
Nej.
Men jag är jätteglad. Herregud, jag har en jättefin förstahandslägenhet. Det är ju fantastiskt. Men ändå så här, det är mycket, det är kvar lite ekonomibitar som inte är helt hundra än, som jag inte riktigt är i kapp med liksom. För att jag även där har gjort hjärteval som kanske inte har varit så smart. Så att, men jag har inte åldersnojor så där, det har jag inte. Jag tycker man märker att jag känner mig liksom tröttare och så här tyngre på något vis, men det kan ju lika gärna bero på att jag är ganska dålig på och hålla igång och träna och så. Att jag är ganska lat av mig på den fronten.
När det kommer till relationer så, du har ju varit gift.
Mm.
I 5 år.
Ni
var ihop i,
vi var ihop,
mycket längre.
Så. Ja, precis. Vi var ihop, hur länge var vi ihop egentligen? 8 år, va? Tror jag. Mm. 9 nästan. Och gifta i några år. Och vi är bästa vänner idag. Han har en ny partner som jag också gillar och hänger med. Så att vi har en otroligt skön kompisrelation, och det är mycket tack vare att vi hade ju hunden ihop. Så hon var ju lite som ett lim mellan oss, men och det var en av de grejerna som jag tänkte på när hon gick bort nu, liksom hur ska det bli nu mellan mig och Johan? Mm. Men det vi kommer att vara vänner för resten av livet. Han är liksom den viktigaste, en av de viktigaste i alla fall, och absolut närmaste vänner som jag vet att jag kommer att ha alltid. Vi pratar telefon nästan varje dag, vi umgås, han är en del av det här nyårsgänget som vi pratade om förut.
Mm.
Vi är liksom ett kärngäng som har känt varandra länge och som hänger.
Vad fint att kunna ha det med sitt ex.
Ja, det är underbart. Och det...
Har ni haft det ända från liksom,
nej,
början, eller har det vuxit fram?
Det var ju lite kärvt när det tog slut ändå, såklart. För att även om vi hade en väldigt bra relation, så att jag var den som valde att lämna honom för att jag inte hade de exakt de känslorna som jag tyckte att jag skulle ha för att vara gift med någon. Så mer dramatiskt än så var det inte, men det är klart att alltid när det blir klart att det blir sårade känslor såklart i även för den som, jag var ju lika ledsen nästan som ändå valde att lämna. Det var ju jättetufft, så att då var det väl lite så att det var lite kärvt i något år kanske. Och jag tror att vi pratade lite grann om kanske att bryta helt, men sen så gick åren och så träffade han en ny kille och så träffade jag en kille då på den tiden som jag hängde lite grann med, och det gjorde också att ja, men nu är det så, livet går vidare och det är bara så här, alltså det tar ju tid.
Men då gick ni ändå vidare båda två då, för det kan ju vara jobbigt om den ena träffar någon. Och...
Ja, men då var det att vi gick, nu är inte han tillsammans med den som han träffade då och inte jag heller, så att, men det var en ganska viktig grej tror jag att det hände liksom för att gå vidare. Men sen så efter ett tag så gick väl de här sårade känslorna över och vi bara kände att nej, men vi ska ju, eller vi pratade egentligen inte, vi satt inte och bara så här, nu ska vi bestämma att vi ska, utan det bara blev så för att vi är så otroligt bra vänner i grunden.
Och, men idag är du singel?
Mm.
Och har du levt så ett tag eller?
Ja, jag har levt så ett tag. Jag har dejtat lite, träffat lite folk, men
senaste... Det måste vara ganska lätt att få uppmärksamhet när man har det jobbet du har, tänker jag. Så fulla glada människor på båten.
Jo, men då är det ju det att de är fulla och man själv är nykter, så det blir ju lite konstigt liksom så där. Men och sen är det lite så också att nu är inte jag någon liksom Carola-person så där kändismässigt. Jag brukar tänka ibland att gud vad det måste vara tufft alltså.
Och inte veta om man...
Nej, precis. Mm. Om de vill träffa en för att man är den man är. Eller, och det kan även jag på min lilla nivå ändå då. Om man sitter med kanske med, du vet, de här apparna eller dating-apparna. Att liksom, då, jag glömmer bort ibland att folk känner igen mig. Jag tänker ju inte på det.
Nej.
Och så blir man påminn och så börjar jag så här, suck, ja men just det. Ja, nu ska han bara prata om att han tyckte om den låten. Och det blir liksom, det blir fel.
Det blir inte så sexigt kan jag tänka.
Nej, precis. Det blir ganska osexigt. Och då känner inte jag för att gå och ta en öl. För att, ska vi sitta och prata om... Ska han fråga hur det var i Fame Factory då? Eller liksom hur...
Ja, men du vet, skriva autograf.
Ja, men hem. Precis. Så att det är lite både och, tror jag. Men ja. Sen tycker jag att jag är ganska faktiskt... jag tycker gayvärlden är ganska tuff också. Det är ganska hårt klimat. Och ganska... svårt, jag tycker det är svårt att hitta bra, seriösa gay killar faktiskt.
Jag har, det här är bara min bild, nu står jag ju helt
utanför. Jag tror du ska säga att jag har en
kompis
som...
Jag har en till dig, ja, det kanske jag har.
Kanske.
Vi får ta det sen. Nej, men jag står ju helt utanför gayvärlden, men jag har en bild av att det är ganska mycket otrohet.
Ja,
eller är det alltså, bara en fördom? Att det är inte så många som... Det är vanligt att leva i en relation och även ha... Liksom,
ja, precis. Det tror jag.
Ja,
att det är vanligt med öppna relationer.
Ja, precis.
Och det är farligt kanske att sitta och generalisera så där, men jag är ändå i den och märker det ganska tydligt. Liksom, både kompisar till mig som har det så, och jag har såklart också några gaypar som inte har det så, men, och jag och Johan hade det inte så heller.
Nej. Men det är mer accepterat, upplever jag.
Ja, jag tror också det. Och sen kanske man letar på fel ställen då, när man letar på till exempel Grindr som en sån här app, men för det är klart det blir mer.
Men det är precis liksom, som, vad heter det, Tinder?
Precis, det är ju
det
samma
är
grej.
Också, ja. Sån här...
Och det är klart man kan hitta någon säkert, men jag tror att man där också märker man ju så tydligt. Det är ju väldigt många som är då partner då, diskreta och liksom, du vet, och det är ju ont i mig. Jag tycker att det är jättetråkigt. Mm. För jag vill verkligen inte ha det så när jag väl träffar någon. Och då ska man till och med se det som en så här, när man, ja men som en vad ska man säga, som ett kriterium nästan när man dejtar någon, så här att man måste nästan fråga det i början så att man är klar med det liksom, att vill du ha ett öppet förhållande? Mm. För om någon säger då att ja, det måste jag ha. Ja, tyvärr, då kan inte vi. Då är det ju kört.
Du skulle ju aldrig kunna leva i det.
Nej, jag skulle kunna tänka mig kanske så här, om man varit ihop i några år. Och kanske, jag tänker så ibland, så här, kanske krydda till det då på något vis. Men jag tror ändå inte det innerst inne. För att jag är alldeles för romantisk av mig och för monogam av mig, helt enkelt.
Mm. Och då är det väl någonstans att det kan man inte sitta i början när man träffar. Det får man ju ta då.
Precis, det kan, exakt. Mm. Helt rätt.
Men du är öppen för att träffa någon? Och liksom...
Oh ja, absolut. Jo, det är jag. Jag är inte riktigt kanske precis nu ändå, för att jag är ganska... jag har jobbat som sagt mycket och är ganska trött nu, så jag känner att jag behöver bara... liksom pigna till lite och komma i lite mer balans kanske efter allt det här med hunden också, som har varit jättetufft liksom. Så men jag tror att man kanske också, skulle jag bara träffa någon och så blir det förälskelse, så
Då har man inte så mycket att sätta in.
Nej, precis. Då går inte jag att vänta ut någonting, utan då är det som det är. Och det är ju fantastiskt, den känslan längtar efter. Det var ganska... Ja, det var ett par år sedan som jag kände den här pirret med någon. Och det är ju både hemskt och underbart, tycker jag.
Och du sa att din mamma och pappa skulle vara med och fira nyår...
Jul.
Mm. På båten. Vad har ni för relation?
Bra relation. Vi pratar i telefon ganska ofta. Jag har lite dåligt samvete ibland för att de ringer oftare än vad jag gör och jag kanske inte har tid att svara ibland och lite sådär. Men...
Det är deras uppgift, de är föräldrar.
Ja, kanske är så. Nej, men vi har det bra. De börjar bli... Till åren, mamma fyller år faktiskt idag. 81 år fyller hon. Så att men de är fräscha och pigga och helt så här klara i skallen. Ja, så att det är bra och det ska bli jättemysigt nu att träffa dem på jul.
Mm. Bor de kvar uppe i Arvika?
Ja, bra där. Ja. Du har läst på. Ja. De bor inte kvar där, nej. De flyttar faktiskt närmare åt det här hållet. För att vi har lite släkt i... mina mostrar och så bor i Kristinehamn, eller utanför Kristinehamn. Mm. Så att de flyttade dit faktiskt på ålderns höst för några år sedan. Så att det är lite närmare nu när jag ska ta tåget hem då.
Och du har aldrig haft någon längtan tillbaka hem till Arvika?
Nej. Jag är ingen... landsortsmänniska. Jag måste bo i stan.
Hur var uppväxten där uppe då? Kände du dig... Var det för litet redan då?
Ja, jag tror det. Dels både för att man... Jag visste tidigt att jag var gay. Och att jag visste att jag ville hålla på med musik. Så att jag var liksom på väg hela tiden egentligen. Jag gick bara och väntade ut nästan. Och så fort jag kunde så flyttade jag ifrån. Men jag hade ju en bra liksom, jag hade en jättebra gymnasietid och högstadietid och jättemycket bra lärare som jag kommer ihåg. Och ett gäng som vi hängde med. Vi gjorde enormt mycket. Vi vet att jag var med och starta Arvika-festivalen.
Är det sant?
Ja, visst. En i det gänget i alla fall. Ja. Vi gjorde en musikal nämligen året innan. För att vi tyckte att vi måste ha någonting att göra, vi unga. Mm. Så att vi gjorde en musikal som blev en förening som till slut blev Arvika-festivalen. Så det är lite kul.
Ja, det är kul.
Så att vi gjorde ju enormt mycket och jag trivdes ju ändå liksom sådär. Men jag visste ju på något vis att jag ville ut i världen liksom. Och då, nu blev det Stockholm. Först Göteborg ett år och sen Stockholm. Men det är bara så tror jag att man vet att man bara vill... Jag vill ha liksom... Jag vill kunna gå ner mitt på natten till en 7-Eleven och det är öppet. Och jag vill... ja, men du vet, jag vill ha det här stadslivet liksom. Sen bor jag ganska bra nu för att jag bor inte mitt i, men ändå centralt. Så att det är väldigt lugnt och skönt. För det kan jag också bli... Jag kan ju bli stressad av Drottninggatan en lördag också, såklart. Och tycker att det är hemskt. Men jag har det alternativet att jag kan åka in där och tränga som jag vill. Och det alternativet vill jag ha liksom.
Kom du ut som gay när du bodde i Arvika?
Nej, det gjorde jag väl inte. Ja, jag kom ut för några kompisar. Och för mamma och pappa. Men sen så rent... vad ska man säga? Öppet sådär. Så att jag verkligen pratade om det som att det var naturligt. Det kom ju nog... Ja, när jag flyttade hit tror jag. Jag kommer faktiskt inte ihåg om jag var öppen när jag bodde i Göteborg det året. För då var jag ihop med en kille under hela det året. Mm. Som också var från Arvika faktiskt. Vi flyttade ner ihop och så var vi kära där ett tag. Och nu är vi också jättebra vänner idag. Men i alla fall så... Nej, men det var nog någonstans där i dryga 20-årsåldern som jag kom ut.
Vad möttes då för reaktioner från dina vänner och din familj?
Lite blandat. Mamma tyckte att det var ganska jobbigt i början, tror jag. Dels för att hon också kanske då är en generation ytterligare över. Alltså hon är ju ändå så pass gammal då, eller vad man ska säga. Så, och lite så här med barnbarn och lite vad ska släkt och vad ska folk säga och lite det där. Mm. För att det är inte så vanligt. Jag hade ju knappt träffa någon homosexuell när jag var liten. Alltså det var ju ovanligt. Och på den tiden också var det ju så att alltså det hände ju mycket, tycker jag, runt kanske 96-97 där. I gay, ja, då hände det ju väldigt mycket med att det var Eva och Eva, det var, och sen ännu senare med Magnus Carlsson och, alltså du vet, på 80-talet, det enda man såg egentligen, man läste om HIV när det kom, och så läste man och så såg man ganska extrema personligheter. Det var liksom Babsan och det var Alexander Bard och det var Christer Lindarw och du vet, det var om man säger liksom normala inom citationstecken, såklart. Men jag tror att du och ni som lyssnar förstår vad jag menar, att när det var lättare för mig att komma ut när jag kunde identifiera mig med Pekka Heino och Christer Björkman liksom, ja. en
Babsan i rosa hår och klänning.
Exakt. Så det var nog en kombo av allt där med vänner och så, det var ju inga, jag tror inte det var någon som var direkt förvånad faktiskt. Jag tror att folk var ganska, ja, okej, okay. Så var det med det.
Ja, men det är ju så, olika generationer. Det upplever man ju fortfarande idag när det gäller överhuvudtaget främlingsfientlighet och människor som avviker från normen.
Precis.
Liksom. Vad säger mamma idag då, när du inte är så barnsugen?
Ja, precis. Men jag tror att hon har nog förlikat sig med det. Och mina bröder, jag har två äldre bröder och de har barn. Så att det är nog helt okej faktiskt.
Har du bra relation med dina bröder också?
Ja, helt okej. Inte, pratar inte jättemycket med varandra, men helt okej.
Du sa innan här, hälsa, du är inte så bra på att hålla igång och ta hand om dig. Du är lite trött.
Ja.
Det är en ganska viktig del om allt annat i livet ska funka.
Jag vet. Jag har perioder faktiskt. Jag har vissa perioder, eller haft, som jag är ganska duktig på att komma igång. Och jag tyckte det var så skönt. Det var en sån bra grej att ha hund också, att man faktiskt kom ut.
Oavsett väder.
Ja, oavsett väder. Och man fick frisk luft minst en timme varje dag. Och det är ju inte riktigt på samma sätt nu. Jag går ju inte ut och går själv, det borde jag göra, och gå och träna och sådär, men jag har blivit mycket latare faktiskt sen hon gick bort. Vi har jättebra gym på båten, men det är det där steget att ta sig dit. Och sen jag borde helt enkelt leva hälsosammare. Jag borde sova bättre och mer, jag borde äta bättre och träna mer. Så att det är väl ett sånt här kanske mål och löfte till mig själv inför nästa år och inför kommande år.
Vad har du mer, om du tänker 2016, vad vill du ska hända? Ett helt nytt år här, blank papper.
Precis, jag vill komma i mer balans i det jag pratar om, både med vissa ekonomidelar, livs, alltså träning och allt det där. Jag är lite sugen på en ny hund faktiskt. Men det är ganska svårt i det här jobbet, så då måste jag i så fall jag har börjat att bearbeta Johan lite och tänkt att vi funkar ju så bra med Ellen, som hon heter, vår afghan tjej. För att skulle vi kunna ha delad vårdnad igen, så skulle det funka väldigt bra. För jag skulle nog inte kunna ha en själv. Men sen hoppas jag på de här nya låtarna. Jag tycker det är jättekul med det projektet. Vi har 5-6 låtar som vissa är inspelade redan och vissa ska spelas in. Det är ju superkul att känna sig kreativ och så i studion igen. Och sen självklart så vore det trevligt att träffa någon.
Det låter väl som rimliga...
Ja, men önskningar. Ganska ändå.
Ja. Mattias, tack så jättemycket för att du kom hit och gästade mig idag.
Ja, men tack. Jag hoppas att jag känner alltid sen när jag pratar så här mycket att man låter så himla... Hoppas att jag inte låter så här bitter och du vet, kan känna det lite grann. Men det hoppas jag att jag inte låter. Jag är en ganska glad kille faktiskt.
Jag tycker du har låtit väldigt öppen och ärlig om hur du känner.
Ja, vad bra. Det har varit väldigt trevligt och jag tycker att det här är en väldigt trevlig podcast. Jag har lyssnat på flera stycken. Det är superintressant.
Underbart. Jag tycker vi avslutar året med de orden.
Ja, absolut. Det är bra.
Gott nytt år, säger vi till alla lyssnare.
Ja, det gör vi. Verkligen.
Ha det bra.
Ha det bra.
Hej,
hej. Hej.
I en lägenhet i stan, full av människor och liv, summerar jag det år som gått till himlens ledmotiv. Den fylls av explosioner, av färger, ljud och ljus. Ett år som gått i svart och grått glöms bort i vinets rus. Jag höjer mitt glas och skålar i natt för vänner som saknas och kärlek jag haft. Jag höjer mitt glas, ser snön över stan.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö.